Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. Scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
No, my 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You can love him or hate him, but he was proud.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard när vi har spelat första veckan av den här säsongen. Och det var lite blandat där ute. Några lag som fick en riktig drömstart, några som fick kanske mer jobbet gjort, några som föll på målsnöret och så några som fick en riktigt katastrofal start. Och det tänker jag, det ska vi prata lite mer om här snart. Men bland poddens lag här, Lasse sitter väl och myser efter en dominant insats av Cowboys där. Rickard, han fick svettas lite innan Garoppolo satte Vegas på sina axlar där.
Mums.
Och mitt eget si också där, då får jag väl nästan säga som Geno Smith sa där. Oh my god. Om ni sett det klippet där. Jag tänker vi ska komma in på allt det där och alla andra matcher. Men om vi ska börja på det enda rimliga stället så är väl det i New York kanske, där Jets värsta mardröm blev bekräftad här under dagen att Aaron Rodgers har dragit av sin hälsena efter bara 4 spel i Jets-tröjan och kommer missa hela den här säsongen.
Sjukt, sjukt, sjukt. Jets. Är det en summering eller?
Ja, ungefär så.
Ja, fy fan. Stackars Jets. Fotbollsgudarna tycker inte om dem.
Nej, det är ju helt absurt. Såklart årets största story i NFL och det håller liksom inte mer än några minuter innan det hela är över. Och det var ju ganska, så här, vi pratade om det här innan här, det var ju också ett spel som, det såg inte så allvarligt ut. Svårt att se vad som händer där när hälsenan går. Men det är ingen särskilt hård tackling eller något sånt där, utan han bara går ner. Och det är ju någonting som snappar av där helt enkelt. Och ja, det är väl, Jets har ju haft sin beskärda del av, ja, lite oflyt kanske, men framförallt har man väl haft lite själv åsamkad otur under många år här nu. Men att det här skulle hända så här tidigt, jag såg, la upp det i våran Slack-grupp där, Jets Twitter-konto la ju upp ett klipp där Aaron Rodgers sprang in med USA-flaggan där. Det var ju årsdagen för 9-11 med, som firades lite, eller firades, uppmärksammades kanske man ska säga. Och jag såg att Dan Hansus där, som är på NFL.com och är liksom en Jets-fan, hade skrivit att det här är en av de största ögonblicken i franchise history. Och sen så bara 10-15 minuter senare så är allt över.
Ja, nej, det är så sjukt, så man vet inte liksom, inte riktigt greppade. Fan, det känns nästan skriptat. Alltså att det skulle vara någon form av grej. Liksom att självskadebeteendet och att det är så här de har bestämt att det ska vara. För att det är ju inte, det händer ju inte annars.
Nej, det är så. Hard knocks, allting. Liksom det här media, älsklingen, hela liksom off-season och så har man bara byggt upp. Vi satt ju förra veckan här och pratade om att man liksom köper den här hypen. Och de vinner ju matchen också, så det är ju liksom ett bra lag. Och det hade ju varit fenomenala om de hade haft en hel Rodgers. Så det är objektivt så sjukt jävla tråkigt, och subjektivt om man är Jets-supporter ännu värre förstås.
Ja, och kan det är nästan så att det känns ännu värre att de vann matchen, eller? Jag vet inte. Det är klart kul. De har ju en chans att göra en bra säsong ändå utan Rodgers, men det blir ju ett rejält mycket lägre tak på det här laget. Och att man lyckas vinna över ett så bra lag som Bills på övertid. Vi kommer ju till den matchen kanske lite senare. Och sen dessutom då bara få se, känna lukten lite av den där potentialen som kunde ha varit om Rodgers hade varit med om hela det här året, är ju nästan så att det är lite extra surt.
Ja, alltså jag vet inte, jag tror ingen Jets supporter grämmer sig över att man vann matchen. Om man ens tänker på det så tänker man väl positivt, men nu överreagerar man kanske och den här nyheten så tätt på, men jag kan faktiskt inte komma på ett liksom tydligare slag i magen där luften går ur en än vad Jets mage har fått här, i så länge jag har följt NFL i alla fall. Jag kan inte minnas det. att just med allt det som har byggts upp och det hände typ matchens första spel och så bara rasade. Jag kan inte se att det har hänt i NFL innan.
Nej, inte vad jag kan minnas heller.
Inte när det blir en sån här övergång från ett lag som ändå har varit dåliga så himla länge och äntligen fått lite hopp. Men alltså det var ju den här, jag vet inte hur tidigt det var, när Brady skadade sig efter den här 2007-säsongen när de gick obesegrade hela vägen till Super Bowl och torskade där.
Ja, när Kessel kom in där.
Ja, exakt. Då skadade han sig ju nästan direkt säsongen efter och missade hela året. Så det var ju också så här enorm hype kanske som dog väldigt fort där. De tog sig ändå till slutspel, vill jag minnas. Eller kanske de inte gjorde, men de vann i alla fall väldigt mycket matcher även med Kessel.
Ja, men Kessel fick väl ett par bra kontrakt tack vare eller på grund av att han red vidare på Brady byggde.
Ja, det är kanske det som händer nu för Wilson.
Sack.
Ja, nej, helt galet. Jag vet inte vad man ska säga om det där ens. Det är såklart supertråkigt för lite story i den här säsongen och jäkligt tråkigt för Jets såklart. Men ja, det, och nu när det är bekräftat att det verkligen är av han inte kommer spela den här säsongen så är det ju bara att gå vidare, även fast det knappt går.
De är ju
men det får man göra. Vad gör man i Jets? De tar ju in en QB till, det måste de göra oavsett om det är vad som än finns, så måste de ta in en QB.
Men det är ett sånt jävla hål nu också, eftersom att de har ju plockat in Rodgers och låtit honom egentligen bestämma allting. Han har tagit in sin egen OC. Man har ju sett på Hard Knocks när han är uppe och så här pratar med laget och så här om hur det ska spelas. Han är ju liksom typ en spelande tränare. Han är som bagaren i Åshöjden liksom.
Ja, god referens.
Och nu är han liksom bort.
Sitter och tänker på vem blåbärskungen är där. Men jag tänker det att nu, vi ska ju prata om den här matchen sen, så vi kanske inte ska införa, men det är ganska tydligt att Jets har ju ett svinbra springspel. Så kanske man ändå, jag vet inte, man får ju sänka förväntningarna oavsett, men man kanske kommer undan med en liksom, nu tar bara till exempel med Colt McCoy, liksom en som bara inte gör bort sig. Det här som Brooke Purdy i 49ers-grejen här, att någon som bara inte ger bort matcherna, för där är ju Zach Wilson en som kanske gör det. Så jag vet inte hur man väljer att gå framåt här nu, men man får ju lägga ännu mer krut på springspelet som är jävligt bra.
Ja, nej, det kommer ju vara svårt såklart. Det finns ju inte så många bra QB-alternativ att trada till sig där ute. Alltså, det finns inte jättemycket kul på backup-positionerna. Wilson hade ju också en förskräcklig interception i den här matchen. Han kan säkert göra helt okej matcher till och från. Och kanske växa lite under den här säsongen också om han får spela. Men ja, som du säger Lasse, kanske inte riktigt kan lita på honom.
Nej.
Och så sen en match med Wilson. Han var ju absolut inte den sämsta kuben i matchen. Kom ju till sen kanske. Men ändå ger honom chansen ännu, tycker jag.
Ja, om vi ska börja med att hoppa in då lite grann i matcherna och säga lite om dem, så skulle vi ju kunna börja kanske nästan på Thursday Night Football förra, som var väldigt länge sedan känns det som. Vi spelade in på tisdagskvällen här, det var jättelänge sedan med Lions Chiefs, men det var ju en superspännande match där Chiefs såklart saknade lite spelare, både Chris Jones och Kelsey, och Chris Jones har ju nu skrivit på ett kontrakt så han kommer i alla fall komma tillbaka för dem, men de spelar ändå bra på försvarssidan mot Lions, men Lions imponerade ju och tog den matchen 21-20, och det blev en rolig start på säsongen den här. Vi har ju några lag den här veckan som vi kommer komma till där, ja, hypen kanske inte riktigt höll hela vägen igenom vecka ett här, den här försäsongshypen, men Lions motsvarade ändå förväntningarna, får man säga.
Ja, det måste man säga att de gjorde, eftersom de slog regerande mästarna, men samtidigt så tycker jag också man kan lasta en skopa skit på Kansas City Chiefs här. Inte på Mahomes, han gör vad han kan, och alltså, han ska det inte falla på här. Kan inte hjälpa att varenda jäkla receivers har två i händerna hela tiden, men ja, det är för dåligt, alltså hans support med Holmes. Så jäkla dåligt ska det inte vara. Så dåligt har det inte varit innan. De har inte haft de här tappproblemen som de hade nu här. Jag tycker fortfarande alltså, att Lions är en bra match, men Jared Goff är ingen vinnande QB. Jag har satt och svor hela tiden över honom när han liksom kastar bollen ner i marken. Han behöver bara ta ett steg upp när det är typ tredje och inches, så han kan inte ens göra det. Han är så orörlig så det finns inte. Så jag tycker även försvaret kanske, eller vad säger Lions, borde ha mer att ge. Så jag lägger nog mer på minuskonto på Chiefs.
Alltså jag tycker ju Lions är en bra match. Framförallt så tycker jag att det är imponerande hur de avslutar liksom. Den här touchdownen som de har i slutet, tycker jag liksom, den offensiva linjen äntligen börjar få lite push, skapar en del stora springspel bland annat. Jag håller med om att försvaret i Chiefs spelade ändå hyfsat bra utan Chris Jones, men han är ju där för att han ska kunna göra de här stora matchavgörande spelen, och det kändes som att det saknades framförallt i slutet. Och om man ska kritisera Chiefs, jag håller med, tvål i händerna på sina receivers, det säger också någonting lite hur man har nonchalerat wide receiver-positionen bara för att man har Travis Kelce och Mahomes, och man tänker att vi kommer klara oss oavsett. De har ju, jag såg då, jag kommer inte ihåg vem det var som sa att det var en asterisk på den här vinsten för Lions, att det inte liksom, att man knappt kan räkna det som att Chiefs saknade både Kelce och Jones, men det är ju också skador tillhör NFL. Chiefs har ju typ varit det mest, liksom mest skadefria laget i NFL de senaste 5 åren. Så att de äntligen har några skador på sina storspelare, det betyder ju inte att man ska behöva falla plötsligt. Utan man ska kunna vinna den här matchen i alla fall.
Ja, jag håller med. Jag tycker det är lite överraskande. Nu lät jag väldigt negg på Lions. Så det vill jag bara putsa bort lite och säga att det var jag väldigt överraskad av, att Lions försvar var så pass bra. Kanske då på bekostnad av de här två länderna. Men jag tycker inte, alltså de här rookiesarna, Campbell gjorde en sån här gudomlig, du vet, stålmannen brytning liksom, linebacken här, rookien, när han flög och boxade bort en boll. Brian Branch, inte kanske den mest spektakulära, den andra rookie safetyn där, men han finns alltid på rätt plats och rätt tillfälle, och plupp, så har han bollen ända när han pick six. Och så har de här Hutchinson fortsätter spela bra, och alltså de har tagit ett kliv ytterligare. Så att det var jag jätteöverraskad att försvaret var så pass bra för Lions.
Ja, verkligen. Vi pratade om det, de hade förstärkt lite i sitt secondary där, och det tyckte jag verkligen inte syndes i den här matchen. Och sen så var man ju lite aggressiv också med sin play calling, en fake punt på sin egen 20-yards-linje i början, och man fick ändå till mycket av det man ville göra. Jag tycker det fanns en del positivt till Chiefs också. De följer ju mycket på det här som ni säger, med tappade passningar i anfallet och lite annat slarv som man höll på med, men båda deras nya tackle spelade bra tycker jag, och försvaret där, och deras unga defensive back spelade också bra i Chiefs. Så att man tänker ju ändå att anfallet på något sätt kommer, det kommer liksom lösa sig lite grann. Det är ändå Kansas City Chiefs, det är Mahomes, det är Andy Reid. Jag tror att det kommer fixa sig, och då kommer nog Chiefs komma upp i sin ganska vanliga nivå. Kelce ska ju inte vara borta någon längre tid. Jones är redan tillbaka, och många av de här unga och nya spelarna spelade ändå ganska bra. Sen mötte man ett lag som ändå är bra. Lions är inte kattpiss. Så att det, gör man mycket slarv så, och inte kommer upp i nivå, så kan man såklart torska mot ett lag som Lions. Det är inte så himla konstigt. Så att det är ju inte så att man är jätteorolig, eller i alla fall jag är inte jätteorolig för Chiefs bara av den här matchen, utan det var en sån där grej som, ja, det händer i vecka 1, det är alltid lite knäppt också. Ja. Ska vi hoppa in i någon annan match här? Vi behöver inte ta varenda match, men vi kan ju hoppa lite fram och tillbaka. Är det någon ni känner att ni skulle vilja börja med som ni såg som var intressant?
Jag såg
fram och tillbaka, får vi hoppa.
Nu får man hoppa hur man vill. Jag kollade på Jacksonville Jaguars mot Indianapolis Colts för att jag ville se Anthony Richardson förstås, som hade en kanske skakig inledning på karriären. Jag trodde ju att de skulle springa honom mer än vad de gjorde. Han hade inte så många designade spel, och vilket förvånade mig kanske ännu mer som att Colts offensiva linje spelade otroligt dåligt, och hela anfallet liksom kraschade. Det fanns ju ingen rytm, men det var, alla var helt ur synk eftersom att de kunde liksom inte lita på att den här linjen ens skulle hålla i vad det kändes som typ 2 sekunder. Och Richardson är ju kanske inte heller den typen av rytm QB som liksom har en bra känsla för exakt när han ska gå vidare i sina progressions och så. Om det blir han stressad i fickan så är det kanske ännu värre. Så han är alltid med skitiga third down situationer. Och å andra sidan Jacksonville, så Lasse sa ju det att Trevor Lawrence skulle ha en fumble, vilket han hade. Han hade en dubbel fumble till och med ett spel där han först famlade och så plockade Bigsby upp bollen och så famlade han också och så tog DeForest Buckner som orsakade den första famblen, han tog den andra och gjorde en touchdown. Jättekul. Men Calvin Ridley var som annonserat jättebra, framförallt i första halvlek. Sen så skiftade Colts lite försvaret för att ta bort honom. Men han och Lawrence kan vara farliga tillsammans.
Ja visst, det var länge sedan han spelade Calvin Ridley. Imponerande att han kom in så redo.
Så het, ja.
Ja, jag såg en riktigt tråkig match. Jag vet inte varför jag ville sappa in på den. Jag såg Titans Saints. Så det skulle vara kul att se Carr premiär i Superdome här. Och han var väl den minst dåliga quarterbacken i den här matchen. Men det krävdes inte särskilt mycket för att vara minst dålig. För Ryan Tannehill var helt jäkla bedrövlig. Det var hemskt att se. Jag kan inte se, alltså nu är det en match då, men vecka ett så har Ödla sagt att de får överreagera, tänkte jag. Så att jag låter Levis eller Willis där ta den så fort som möjligt, den här kuben, för det kan inte bli värre. Usch vad dåligt det var. det var hemskt. Annars tycker jag det var en del gott i båda lagen här. Jag hade lite frågetecken kring Michael Thomas. Han såg faktiskt väldigt bra ut. Och Chris Olave, så att receiver Carr har ju en receivergrupp som verkar leva upp hyfsat i varje fall. Och det finns kräm kvar i våran kära Derrick Henry fortfarande. Och han och Spears kan nog hitta något kul ihop där. Men Tannehill förstörde den här matchen. Det var nästan svårt att se den, så dålig var han. Så att jag sappade över där efter Derek Carrs fina tredje quarter. Och då kunde jag inte låta bli. Jag ville se Bijan Robinson och Falcons istället.
Helt rätt. Men då räknar vi bort Titans alltså som en eventuell divisions
ja. Eller om de inte tar bort Ryan Tannehill illa kvickt, ja, så räknar vi bort. De är körda.
Ja, det är väl konkurrensen där i den divisionen som gör att alla kan säkert vara med en liten stund. Titans försvar spelar ju ändå ganska bra i den där matchen. Så, och det är väl lite det de får luta sig på, Henry och försvaret på något sätt. Det blev lite grisigt där ändå, som vi hade kanske tänkt. Jag för att vi sa det också inför också, att det här kan bli ganska grisigt.
Men Rickard, du såg väl också lite av Falcons-matchen här? Du är ju nyfiken på din favorit Desmond Ridder, tänker jag.
Ja, jag hade ju kanske hoppats på en lite bättre match där. Kastade han för typ 100 yards, och knappt det. Nej, springspelet funkade. Det är ändå det som är nyckeln i anfallet. Sen hade jag hoppats på att han kanske skulle göra lite mer med dem. Det var ändå en ganska liksom knäpp uppsättning vapen. Men så länge springspelet funkar så kommer de i vinna matcher i alla fall.
Ja. Var vi inte alla inne och smög lite på den här matchen? Mattias, du kunde väl inte hålla dig borta från Bryce Young heller, tänker jag.
Nej, den var ju kul. Alltså, det var ju roligt att se den. Både Bijan och Bryce Young och två unga spännande lag. Sen så blev det väl ganska mycket som han hade kunnat vänta sig. Panthers hade ju liksom svettigt och få igång någonting. Bryce Young kastade ju två nästan exakt likadana interceptions till Jesse Bates där, som en veteran där stod och lurade över mitten och lurade rookien två gånger om. Och sen så var det ju Falcons springspel som var skillnaden. Kanske det enda, ja, försvaret i Panthers spelade väl okej i perioder i och för sig, men annars så ja, de lutade sig på sin styrka och tog hem den här matchen mot ganska enkelt motstånd.
Jag kommer ju aldrig sluta att ta upp Bijan Robinson. Fan, det är så oerhört kul att kolla på. Men Al Geyer där, den andra, eller fjolårets rookie som var så bra, visade ju också att alltså, jäklar vilket dunderkombo det kan vara. Bijan dansar upp och förstör och så bombar Alger in touchdowns och långa spel när han får bryta av det. Det är en väldigt fin kombo Falcons har det.
Han har nog fått lite eld i röven av att man liksom hela året, han var de tredje rankade springspelet och han var liksom den bästa rookie running back förra året egentligen. Ja. Och så liksom plockar de Bijan, alla bara, nu kommer springspelet, det var fantastiskt för Falcons. Han bara, fuck you, vad fan har jag precis gjort här? Och så,
ja, precis.
Och han har liksom fan kontra lite här då med ett par stora spel. För det är ju skönt, skönt för hans självförtroende att äntligen få kanske sno lite headlines.
Verkligen.
Ja, verkligen. Jag såg också Bengals Browns som var lite grisigt väder. Man kan väl säga att det var lite Browns väder i den där matchen. Det spöregnade och blåste lite grann och båda QBs hade ju väldigt svettigt där i Joe Burrow och Deshaun Watson. Jag fick väl lite vatten på min kvarn där som har sagt att Bengals kommer vara ta lite steg tillbaka i år. Och de hade ju, gjorde bara 3 poäng, det blev 24-3 till Browns i slutändan. Burrow kastade för 82 yards. Deshaun Watson var ju, skulle jag säga, katastrofalt dålig i första halvlek. Han hade säkert 5 passningar som landade i marken framför sina receivers. Hade 2 liksom deep throws som var kraftigt korta också. Och så alla hade liksom problem att kasta bollar i den här matchen. Och det var väl egentligen försvaren i båda lag som spelade bra. Och framförallt Browns försvar som såg riktigt vasst ut där med Schwartz och gänget. Mm. Och alla deras defensive back som spelade jättebra, Ward på utsidan. Grant Delpit, safety, gjorde en jättematch. Emerson Jr. också där ute spelade riktigt bra. Och man var ju dominant på linjerna också. Så det var ju en helgjuten insats. Ja, Nick Chubb och springspelet också fantastiskt. Så att det var en helgjuten bra insats från Browns. Men jag skulle säga att förhållandena ändå gynnade dem jämfört med Bengals, som är lite mer finesslag får man väl säga, och vill kasta de här djupa, snygga passningarna. Browns vill ju mest kötta.
Mm.
Jag var tvungen att kolla in lite backa ner mot Vikings där, eftersom jag stack ut hakan och sa att både Mayfield och Buck skulle vinna detta, och kunde ju andas ut och att jag klarade detta. Baker Mayfield gjorde vad han skulle. Han var inte dominant på något sätt, men med beröm godkänt. Och det var väl egentligen mantrat för hela Tampa Bay Buccaneers, tänker jag. Ganska tuff defensiv. Där har de inte tappat så mycket som jag kanske trodde. Men framförallt så var det lite varningsklockor här på Vikings. Alltså Kirk Cousins och Justin Jefferson, fantastiska ihop med Kirk Cousins och alla andra förutom Justin Jefferson eller i andra situationer. Ah, det känns han är darrig där. Alltså, det ska inte kunna vara så enkelt att du kan sätta 5 gubbar på Justin Jefferson och Kirk Cousins inte riktigt vet vad han ska göra då. För att han har en jättebra match när han kastar på Justin Jefferson. Så är det. Men och det är klart han sätter ett pass ner liksom till Edison och dem också. Men nu har han inte heller något springspel att ta hjälp av och försvaret. Offensiva linjen tyckte jag inte heller var så bra. Så jag kanske hade, jag tror inte de tog det steget så jag hoppas på. Så att det kommer säkert se bättre ut i Vikings. Men Tampa Bay behövde bara göra sitt jobb och det räckte för att vinna den här tajta matchen.
Det är ju förskräckligt av Vikings, skulle jag säga. Ja. Jag tycker fortfarande inte att Tampa Bay är särskilt bra. Jag kollade inte jättemycket av det, men jag var ju tvungen att gå in och kika en del. Så jag kollade lite highlights och sådär bland annat. Och det känns ju snarare som att det är Vikings som spela dåligt än vad det är Buccaneers som spelar bra.
Ja, nej, jag ska inte säga att Buccaneers spelade dåligt, för det gjorde de inte, de vann ju med 2017, men de spelade inte bra. De gjorde ett okej jobb och då räckte det mot Vikings som du säger var dåliga.
Mm.
Ja, och de har ju inte så mycket mer just nu i Vikings än Kirk Cousins kastas i Justin Jefferson. Och den delen som du sa, Lasse, den var ju bra. Jefferson hade 150 yards i mottagningar. Cousins rattade ändå upp en hel del yards här, dubbelt så många som Mayfield på andra sidan, men de förlorar liksom ändå.
Fumbla bollen, kastar tveksamt pick och så, alltså, jag tror han har 2 tappade fumbles Cousins i matchen. Alltså, det är lite allt eller inget där på honom.
Ja visst. Nej, men vi hade ju också, sa ju det här, om vi hade lite hype-tåg som gick, som man kunde köpa mer eller mindre. Packers, Bears där, vi var väl inte riktigt så övertygade om att Bears skulle kicka igång den här säsongen och bara gå till 10-12 vinster hur enkelt som helst. Och Packers visade väl kanske vem, vilket lag som har veteranerna som vet hur de här matcherna ska spelas. Att gammal är äldst lite grann och köttade väl egentligen rakt över Bears. Sen är slutat 38-20, men det kändes nästan ännu mer som en utklassning än så. Love gjorde en okej match. Springspelet var ju dominant i perioder för dem. Man är helt enkelt bara bättre på linjen än vad Bears är. Och Justin Fields och gänget på andra sidan kom aldrig riktigt igång som man vill. Och det blev aldrig riktigt jämnt i den matchen.
I match på Jordan tycker jag det är lite blyg. Alltså visst, han hade ett par kast som det märks att han inte har rutinen, men över det stora hela tycker jag han gör en bra match, Jordan Love. Första starten är efter Rodgers scenen. Jag tycker inte man kan begära så mycket mer här än. Det lovar väldigt gott. Men det är nog som du säger. Alltså, linjespelet, framför allt defensiva linjespelet. Och att deras offensiva linje var lite bättre än vad jag trodde faktiskt gör. Att man är mycket större än Bears, i alla fall i den här matchen.
Ett annat hype-tåg då, om man får byta match för det, eller?
Ja.
Nej, stackars Pittsburgh Steelers då, som jag trodde faktiskt skulle ha en chans mot 49ers, trycktes ju till rätt rejält. 49ers var ju det betydligt bättre laget. Steelers, om man bara tittar på deras första serie, så är det liksom tre spel, punt, tre spel, interception, tre spel, punkt, tre spel, punkt, tre spel, punkt. Och liksom, sen har de en touchdown i slutet utav första halvlek, men det är ju liksom, då känns ju matchen nästan, då är det 20-0 och matchen känns nästan lite redan död. För att 49, det som jag trodde skulle hända var ju att Steelers defensiva linje skulle kunna blotta 49ers offensiva linje, men de har ju ett så otroligt bra springspel med McCaffrey och Purdy, som är, precis som du var inne på, Lasse, han bara inte gör bort sig särskilt mycket utan gör det han ska. Han är ju lite av gunslinger, men det är inte så att det märktes inte i den här matchen att han tog en massa knäppa beslut. Picket och på andra sidan, som vi sa, att de här quarterbacksen kommer se dåliga ut. Han hade ju en sån där dag, 5 sacks och 2 interceptions. Han såg liksom inte särskilt trygg ut där bak, medan Forenares försvar var precis lika bra som de var i fjol faktiskt. Det är helt... helt otroligt övertygande. En av de mest övertygande vinsterna den här veckan. Vi kommer kanske komma till ditt lag här, Lasse, strax.
Och även utan Bosa här, va? För 49ers.
Han spelade väl... Han spelade inte en del.
Han signat i alla fall, så han borde ha spelat. Så jag tänkte inte på.
Han kanske bara spelade... Alltså, jag såg inte heller den här matchen, faktiskt.
Jo, han spelade ju.
Han spelade
mig fundersam. Ja, men jag tror han spelade inte hela tiden då. Han har hölls väl på någon sorts typ av snap count.
Okej.
Ska vi prata edge rusher innan vi lämnar den, så får vi ändå säga att trots en miserabel match av Steelers så skrapar ändå 10-8 ihop 3-6. Det är ändå imponerande.
Ja, det är.
Ja, visst. Man kanske också nämna Brandon Ayuk i den här matchen som... jag tycker han har väldigt mycket fotboll i sig, men inte liksom fått ihop det riktigt, haft lite drops tidigare år, lite skador, lite sånt där. Men här spelar ju verkligen bra i den här matchen. Förhoppningsvis så får han hålla sig lite hel och fortsätta spela bra för 49ers.
Absolut.
Mm. Ja, Rickard, Sean Paytons återkomst. Vad hände där? Hur kunde Vegas och Jimmy G bara gå in och dominera den?
Ja, det började dominera faktiskt. Det började ju en riktig Peyton-grej då, att han skulle göra en fake, eller en onside kick i första spelet, ja. Som bara typ 0,0 centimeter ifrån och funka innan, men de bedömde att de nuddade bollen innan han gått förbi 10-yardslinjen. Nej, men det såg inte så vackert ut faktiskt för Denver. Tyvärr, men alltså från och till, men också där, de flyttar inte bollen till ett effektivt, trots att Raiders försvar inte är särskilt bra. De försöker etablera ett springspel, men och liksom begränsa vad Russell Wilson får göra. Och ganska trist match generellt, eftersom att båda lagen egentligen på något sätt försöker etablera ett springspel och inte riktigt får igång det. Och försöker liksom dämpa eventuella misstag från sina quarterbacks. Det kändes som att båda lagen kanske fick matchen någorlunda dit de ville. Låga poäng, riktigt, riktigt segt tempo. Men ja, Jimmy G liksom klev in och avgjorde i slutet. Precis sådär som en veteran gör.
Jacoby Meyers är den från, som var i Patriots innan, eller?
Ja, precis. Det han såg de ju verkligen till att mata bollar på.
Ja, var det där det tog så en ohygglig tid innan han fick göra sin första touchdown i NFL? Alltså, det var någon sån här, han gjorde aldrig en touchdown för Patriots. Så det kanske gjorde till slut, men jag vet att det var en grej. Och nu går han in här direkt och levererar båda Jimmy G-passningarna till touchdown. Så ja, det är kul att inte bara det var inte Adams där. Det hade varit på tok för lättläst.
Ja, det var ju, när Pat Surtain gick ut och täckte Adams så gick de ju på Myers istället. Och sen så försökte de skissa upp spel när de behövde där Adams kunde ställa upp annorlunda. Det var inte först i slutet av matchen som Broncos lät Surtain följa med honom in och stå i slott till exempel. Och då gick de in på Myers istället. Ja. Så. Kan ju undra vad fan de gör med Hunter Renfro som de betalar en massa pengar. Men han får ju inga passningar och de gjorde ju ingenting med honom egentligen i fjol heller. Så förhoppningsvis blir han lite mer involverad framöver.
Ja,
han blir väl kanske lite utedgad av de andra två stornamnen där. Stornamnen kanske man inte kan säga om Myers, men i den här matchen var han väl ett stornamn.
Ja, ja så. Han är nog mer en personlig favorit i alla fall hos McDaniels.
Om jag frågar Rickard om hans Raiders här, så måste jag tyvärr fråga vad fasken Seahawks höll på med hemma med 12:e mannen, och det är så mycket snack om att det är så tufft att komma upp och spela i Seattle. Kommer det här bonkagänget med Aaron Donald och 52 amatörer och vinner stort? Vad händer där?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det var ju heller inte speciellt jämnt. Jag skulle säga att Rams var rätt överlägsna i den här matchen. Och i andra halvlek så tror jag att Seahawks hade, innan sista spelet hade de 3 yards i andra halvlek. Och Rams hade 250, över 250 i alla fall. Så att man kan inte säga att det såg jättebra ut på någonting egentligen. Det var lite detsamma som man såg förra säsongen, att man liksom, det finns de här stora hålen i zonerna som McVay alltid har kunnat utnyttja mot Seahawks, trots att man inte hade liksom några vettiga receivers, saknade Cooper Kupp, så liksom Tutu Atwell och jag tror inte att Poku Nakua hade typ 16 targets i den här matchen, liksom 10 mottagningar. Så det var ju liksom fria spelare överallt, och det enda Seahawks egentligen lyckades göra var att stänga ner springspelet, som man var väldigt liksom fokuserat väldigt mycket på, men det hjälpte inte så mycket eftersom det var fria receivers överallt. Stafford spelade riktigt, riktigt bra ska man säga för Rams, och man kanske har glömt bort lite grann hur bra han kan vara när han liksom har tid och är frisk och kry och sådär. För att det var heller ingen vidare pass rush på honom i den här matchen. Och på andra sidan så Seahawks börjar ju hyfsat, hade ju 2 fina drives, och sen så tog det ju egentligen stopp resten av matchen. Tappade båda sina tackles till skada här. Tyler Lockett gick ut en stund med hjärnskakning, men det var ju liksom, han kom ju tillbaka sen, så att man kan inte riktigt skylla på det. Men man hade ju stora problem med Rams defensiva linje. Jag sa ju det där med oh my god, ni kanske sett det klippet när Geno Smith ser Aaron Donald komma springande orörd genom mitten, och så fångar liksom mikrofonerna upp att han skriker oh my god innan han kastar bort bollen innan Donald tacklar honom, vilket var lite roligt. Men jag vet, var det inte så roligt för att se också i den här matchen. Man blev ganska hårt utklassade. Mycket att jobba på.
Du säger att de kontrollerar springspelet en del. Det känns ändå lite som att en filosofi som har använts ofta kring försvar som kanske inte är på topp men ändå kan göra något, är det här bend, don't break som man kallar det. Så att liksom ta stryk, men in i det sista så står vi upp och tvingar dem till field goals och annat sånt. Det kändes ju som det här var break, don't bend snarare på sig också. Alltså de, in i Redstone så var det bara att springa in bollen där till slut. Stafford passade ner till Redstone så sprang de in den. Alltså det kändes verkligen att de bröts hela tiden då. Seahawks stod inte upp när det gällde.
Nej, verkligen inte. Och då några av de här unga liksom edge-försvararna som man har lite förhoppningar på ska kunna ge lite pass rush. De gjorde ett ganska bra jobb i springspel, hade ganska mycket tackles för loss och sånt där. Men trots att Rams hade, jag tror att de hade 5 av 6 eller 6 av 7 tredje down-konverteringar där i första halvlek. Och då var liksom snitt tredje downen var över 8 yards. Så att de kom ju liksom ingenstans på de första spelen. Men så fort de började passa så passade de för 15 yards. Och så fortsätter de. Och så gjorde de poäng. Mm. Så, ja. Nej, ingen bra dag för Seahawks.
Verkligen inte.
Ja, då kan vi väl nämna Miami Dolphins hos Los Angeles Chargers som var en riktig poängfest 36-34 där Tua Tagovailoa spelade svinbra, måste man ändå ge honom. Hade ju den sista touchdownen, tror jag det var, eller hur? Ja, det är det. Till Tyreek Hill som är riktig så här, fotbollsporr. Precis över axeln på försvararen och i händerna på Tyreek Hill som tar emot den liksom utan att ens ge en millisekunds antydan på att han kommer ta emot en passning alldeles strax. Skitsnyggt. Och sen försvaret som så härligt inte blitzar särskilt mycket i matchen först de behöver i slutet få trycka till Herbert och göra det då två gånger på den sista serien. Kul, jättekul match, mycket poäng. Chargers och Kellen Moore med anfallet lyckades flytta bollen bra. Fick igång ett fungerande springspel som man kanske har saknat. Finns en förlust men en moralisk vinst kanske då för Chargers.
Ja, moralisk
vinst. Det är typiskt Chargers.
Ja, det är det ju visserligen.
Istället för riktigt.
Nej, men Tua är ju kul att vi måste lyfta den. Han är ju bra nära 500 yards här. Alltså, det är ju grymt och med Tyreek Hill. Ja, han snackar väl om att han skulle ta 2000 receiving yards det här året. Ja, kanske inte bara vara snack. Nu kommer det inte vara så varje vecka. Men,
du kan ha sakta ner lite nu ju. Och inte hålla det här tempot.
Ja, pratar man om då Kirk Cousin och Justin Jefferson så ja, hallå Tua Tagovailoa, Tyreek Hill. Det finns andra goda kombinationer också.
Ja, verkligen. Och som du säger, Rickard, sista touchdown-passningen är ju fantastisk, precis över kanten. Eller över axeln på försvararen, men spelet innan också när ändå Tagovailoa är under lite press, springer och kliver upp i fickan och kastar i fart en lång passning till Tyreek Hill för att sätta upp den där touchdownen också. Så att det snackas ju lite, alltså det är ju många som är skeptiska till Tagovailoa. Han gör ju en del konstiga grejer ibland, men spelar ju på en otroligt hög nivå ibland också under långa perioder, och det gör han ju i den här matchen och går ju verkligen i en duell mot en av liksom ligans bästa unga quarterbacks här och vinner ju den duellen, får man ju säga. Sen kanske man kan vara lite besviken på de här två försvaren som man än tänker skulle kunna sätta upp lite mer motstånd än att det ska behöva bli 36-34.
Ja, men det är ju glaset i halvtomt mentalitet, Mattias. Så får man inte.
Ja, så kan man ju se det. Ska vi hoppa till Lasses match då, bara för att han ska få gosa lite. Det blev ju 40-0 till Cowboys mot Giants. Giants, jag tycker ändå jag såg den här matchen, men första serien där när Giants ändå kliver ner och man tänker så, de är lite fysiska, kolla vad de spelar och det ser bra ut, det kan bli en spännande match, och sen så går liksom allt åt helvete på extremt kort tid för den serien, och sen kommer man ju liksom aldrig tillbaka i matchen och gör egentligen ingenting sen. Totalt nedstängda, och Prescott behöver inte anstränga sig speciellt mycket för att det ska bli 40-0 i den här matchen.
Offensiven behöver inte anstränga sig, alltså offensiven behöver inte prata om. Det var, de gick på sparlåga matchen innan det här Dan Quinn-försvaret. Jag tror, det är liksom, jag sitter bara och väntar på liksom, och nu kan de andra laga Dan Quinn här. Men någon gång måste man säga att det är inte bara marginalerna på en sida och de har tur som får med sig picks och sex och forcerade fumbles. Ja, det går inte att säga att det är det längre. Alltså, fortsätter man så här om igen så är det inte det. Dan Quinn har ett helt jäkla magiskt försvar. Jag har inte sett ett sån här dominant försvar på bra jäkla länge. Det var en total jäkla överkörning. Det var pinsamt för Giants offensiv. De kunde gjort mer. De kunde, om de inte roterade för de tyckte det var kul att rotera, så kunde en sån som Micah Parsons göra vad han ville. De testade han bara lite överallt. Han gick inte att stoppa. Och de har 7 såna till. Bam, 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 bam. Det var magiskt att se. Det är försvaret. Tråkigt match liksom. Liksom för någon som inte har liksom en häst i racet. Eller råkar ha
Giants. Ja, jättetråkigt för att titta på.
Ja, men för mig var det, till och med för mig, nästan tråkigt. Tänkte så här, ja, men kan inte luft, vad har vi mer för spelare att lufta här? Liksom, kan vi inte se lite mer av den? Och så, det kändes som en preseason match. Det var dominerande försvar. Jäklar vad bra det var.
Jag såg någon publicera boxscoren på den här i våran Slack där. Och så bara, nej men fan, det här är inte ens... Hur är det ens möjligt att de har vunnit den här matchen med 40-0 när man tittar på vad de har gjort i offensiven? Är helt... Då får man lite föraningar om ungefär hur försvaret har spelat. Jag har inte tyckt att det var värt att titta på den här matchen när jag
såg... Nej, det är inte.
Nej. Skönt. Om man då inte skulle vilja sitta och mysa som Dallas-supporter, då kanske man kan titta på den här om och om igen. Men helt otroligt vilket stamp i ansiktet så där första veckan.
Ja, verkligen.
Ja, och för Giants tvärtom såklart katastrofstart. Som de ändå har lite förhoppningar där, att man ändå ska kunna vara med och utmana lite, så får man den här... åker på den här riktiga kängan då direkt. Vi har ett par matcher som vi inte har nämnt än. Men jag tänker vi kan nämna dem som kanske är lite mindre intressanta. Cardinals pressade ju Commanders ganska länge. Men de lyckades ändå lösa det där med Sam Howell och gänget och vann med 2016. Vi har Texans Ravens också. Där även Ravens. Ja, de hade ju i och för sig poängen på sin sida större delen av matchen. Men det var jämnt ganska länge och... det stod bara 7-6 i halvtid, men det blev 25-9. Det stora storyn där är väl att J.K. Dobbins skadade sig borta resten av året. Ronnie Stanley, deras left tackle, skadade sig. Marcus Williams, deras safety, skadade sig också. Och det är de jag kommer på just nu. Så en ganska halvsur debut ändå för Ravens, även om man vann den matchen, vilket man såklart ska göra mot ett svagt Texans. C.J. Stroud spelade väl ändå helt okej under förutsättningarna. Och så har vi ju de här, för Jets-matchen har vi inte sagt något om, och sen så har vi väl Eagles-Patriots-matchen som kändes, jag tycker det finns kanske lite mer att säga där, där ändå Patriots, där försvaret som vi har pratat upp en del, spelade riktigt bra och Eagles hade stora problem att komma igång. Försvaret Eagles spelade ju bättre, Jalen Carter där till exempel, rookien som var rent ut sagt dominant. Okay. Och det blev ganska jämnt, men Eagles vann till slut med 25-20.
Ja, de hade väl inga stora problem att komma igång i Eagles. De kom igång snabbt så in i helsike och det här nu...
De tog en stor ledning. Så,
ja, direkt 16-0. Men, de hade nog större problem att knyta upp säcken sen. För sen såg det ganska... Jag ska inte säga att det såg dåligt ut, det gjorde det inte. Men man hade högre förväntningar och man kunde även liksom hitta grejer att pilla på i försvaret som inte riktigt levde upp till vad man kanske hade hoppat på för Eagles sen. Men skitsamma, de vann med 25-20 och jag tror inte man ska vara jätteorolig för de här tendenserna man ändå såg i vissa delar av matchen, för att de har bitarna på plats och Jalen Carter lever upp till hypen, absolut.
Ja, det är ju att man kan ta med sig ju att Patriots faktiskt är ett riktigt bra lag. Det är så här tight och det är ju bara liksom en millimeter typ ifrån att de sätter den där sista passningen på sista serien och sen har de fyra nya försök inom 10 yards för att vinna matchen i slutminuterna. Så det hade de ju... Patriots spelar skitbra. De är farliga om man inte tänker sig att de kommer vara det i år. De kommer definitivt utmana den här divisionen.
Mm. Ja, jag håller med faktiskt.
Ja, nej, jag instämmer också. Och som du säger, det var på året för Eagles att de kom undan i den där matchen. Och med tanke på hur Cowboys start där så var det nog viktigt för dem ändå att inte tappa en match direkt. Och sen har vi ju Jets-matchen där då. Bills-Jets där. Rodgers gick ut tidigt, Bills tog en ledning och kände som att de hade matchen lite grann under kontroll. Men Jets vaknade till liv lite grann i slutet där. Framförallt springspelet var väl det som imponerade mest med Breeze Hall och gänget. Och sen gick den till övertid och avgjordes på ett dramatiskt vis.
Ja, vi hade inte byggt upp det alls. Det tänkte jag på tidigt och sen igen att det var Cook-brorsorna som mötte varandra. Running back Cook i Bills och running back Cook i Jets. Det hade vi inte nämnt. Det kan nog inte hända allt för ofta att det är två brorsor som möter varandra så på samma position. Men vi måste ju ändå ett säga att det är imponerande av Jets som visar att de inte bara är Rodgers. Det här är ett bra lag ändå. Vinner denna, försvaret ser jättebra ut. Och jag tycker Zach Wilson gör ju ingen liksom match som är värt att lyfta på hatten för, men han går ändå in och gör det här spelet som då de måste göra. Screens hela tiden. Bara massa korta screens. Och det funkar ju liksom med Cook och Hall som tar de här och alltid ger typ 15 yard. Så att bra gameplan. Liksom, jag kan tänka, där rann ju inte allt ut för Jets offensiva koordinator. Han kunde ju snabbt sätta in en ny gameplan när Rodgers gick ut. Så det ska de ha beröm för. Samtidigt så ska man ju också ställa sig frågan till faktiskt Bills offensiv. Och Josh Allen, vi pratade om någon annan var ganslingar för att han var Brooke Purdy eller inte. Josh Allen är ju det. Det får man ju ta på gott och på ont. Oftast har det varit på gott. Den här matchen var det på ont. Han hade inte en bra match. Absolut inte. Man måste vänta sig mer av Josh Allen än det här, för att det här ska de ju vinna. Alltså en sån bjudning med att det stora namnet försvinner så direkt. Luften bör gå ur Jets. Det gör den inte, och Bills kan inte ta vara på det.
Nej, och det är ju, vi pratade ju om dem inför, att det är, så här, det är så mycket som hänger på att Josh Allen spelar bra. Och när han inte gör det så har de verkligen inget alternativ i det. Liksom. Och sen så sa du sa här innan sändning, när vi pratade om fjolåret, eller vi pratade om Chandler Jones, utan att jag kunde komma ihåg vem det var som hade haft 5 sacks första veckan, att man skulle överhypa någonting, så har ju Jordan White det här 3 interceptions för Jets. Ja. Så där har ni årets defensiva spelare, klar, vecka 1.
Ja, mäktigt.
Han behöver inte ha så många till ändå för att vinna årets defensiva spelare.
Nej, behöver bara möta, Bills en gång till.
Exakt. Han är svagt från Bills, det får man verkligen säga. Ja. Väldigt svag första vecka, att de inte vinner den här mot Zach Wilson. Det är klart att de ska göra, och de ska ju vinna den bekvämt dessutom. Att de låter gå så här långt och Josh Allen spelar så pass dåligt. Han kommer säkert göra många bra matcher också den här säsongen, men det här var ju alldeles för dåligt från hela laget egentligen.
Mm.
Då till och med tror jag att vi har sagt någonting om varenda match här.
Som vi inte skulle göra. Ja, vi har några intressanta.
Ja, det blir ju lätt så. Det. Jag kan säga att det var ganska slarvigt, lite all over. Vi hade få quarterbacks som spelade bra, skulle jag säga. Det var väldigt många quarterbacks som låg under 200 yards i passningar. Jag tycker vi hade många rookies som imponerade den här första veckan ändå. Lite oväntade spelare som tog plats. Vi nämnde nyss Whitehead där och en del andra som dök upp ändå och spelade bra. Så att lite sådär konstig, slarvig och såklart för Jets då olycklig första vecka. Men vi får väl se hur mycket det betyder här kommande veckor. Hur mycket vi kommer få se helt andra lag här när matcherna tickar på. Men annars var det inte så överraskande resultat, tycker jag, egentligen, i matcherna. Det kändes ganska... Ja, det var ingen som var så chockerande.
Försvaret är ju den tydliga vinnaren vecka 1 i varje fall. Om vi ska en tävling mellan offensiven och defensiven, så är det 1-0 till defensiven i vecka 1.
Det var det.
Ja, det får man verkligen säga. Ja, vi sa ju också att vi skulle hålla lite koll på Pick'em-ligan där också, som jag såg att det var 175 pers eller någonting som är med och spelar Pick'em där man tipsar matcherna.
Oj, shit!
Och, ja, så det är många där.
Var det så många?
Vinna i år.
Ja, det hade varit om det var 3 pers med också, det var så här med den här parten.
Vi hade några rackare som hade 12 rätt här ändå. Så det får man ju säga är ganska starkt. Det var ju många jämna matcher där det liksom skilde bara någon poäng eller 3. Och Rickard hade 11, tror jag.
Jajamensan,
den första veckan. Så det var ju en riktigt bra start. Ligger i
tyckte allt du sa vecka 1, det vad du trodde, slog ju inte in. Tippade du inte efter vad du trodde?
Det var ju för att, precis. Daniel skrev ju redan innan podden var klar, så var jag tvungen att bara ljuga på allihopa.
Fan alltså, okej. Okay. Ligger jag själv, Mattias? Vad hade du, Mattias?
10. 10.
Helvete, ligger jag sist här alltså. 9-7, jag trodde ändå att jag ligger över halvan.
Ja, ja. Ah, du är Giants i poddens picken tävlingar. Ja, vi håller lite koll på den. Det är såklart, alla kan ju ha 11 rätt på en vecka liksom. Vi får se hur det går för Rickard framöver.
Ja, det, vecka ett när allting går och så här, bara en massa tokiga överraskningar dessutom. Kanske inte
nu,
mycket nu att skryta med.
Nu vann ju Raiders, så nu kommer jag tippa med hjärtat resten av säsongen.
Det är absolut.
Garanterat att
ja, nu möter vi de här sopiga Bills dessutom ju.
Han drog väl ifrån där lite grann, för det var ingen annan som hade tippat Raiders vecka.
Precis.
Okej, okay. Då ska vi kanske kolla lite grann på vecka två, va? Det finns ju såklart lite spännande matcher där, och vi behöver ju inte ta alla matcher den här gången. Tänker jag. Men vi kan ju börja med torsdagsmatchen ändå, för det är ändå intressant. Och där har vi Vikings-Eagles, två lag som inte, ja, Eagles vann ju sin match och gjorde ju en del saker bra, men kanske inte riktigt kom upp i sin vanliga nivå, får man säga. Och Vikings torskade ju mot ett Bucks som i alla fall ni två håller bland de sämsta lagen i ligan. Så att båda kanske har lite att bevisa, framförallt Vikings.
Ja, jag tycker Eagles inte har så mycket att bevisa. Man gick och vann mot ett bra Patriots i Boston. Så det känns som att de kommer vara 2-0 relativt enkelt här. Så jag sett Darius Slay på Justin Jefferson. Låna in vem fasken vet jag, vad har man där?
Reed Blankenship är väl ena safety?
Ja, jag kan ju ut på att man har sopiga safety. Ja. Pumpa upp Sidney Brown och låna in honom.
Ja.
Så kan han kan, Slay täcka honom, så kan Sidney Brown komma in med bomberna på honom där. Så är problemet, har inte Vikings något. Nej, men Vikings försvar tyckte jag inte såg vidare bra ut. Eagles offensiv, allt klickade inte vecka ett. Men det är tillräckligt mycket klickade för att jag känner mig jättetrygg med Eagles här. Hurt såg ändå trots allt bra ut. Så nej, väldigt säker på Eagles här.
Ja, samma här. Det känns som en väldigt enkel match för dem. Hemma premiär dessutom.
Ja.
Det kommer ju vara galen stämning.
Ja, så är det. Och en viss linje mismatch där med Eagles defensiva linje verkligen. Mot Vikings offensiva linje. Det känns som att det kan bli lite av ett blodbad. Sen är väl Cousins alltid lite sådär, ja, kommer säkert samla på sig en del yards. Och Jefferson, även han göra sitt. Men det borde ju absolut inte räcka mot ett betydligt mer komplett Philadelphia.
Ja.
Mm.
Om vi tittar vidare sen vad vi har för spännande dag. Vi har ju AFC North-rivalerna där. Baltimore Ravens mot Cincinnati Bengals. Som Bengals har ju absolut någonting att bevisa efter den här första veckan. Och Baltimore, det får vi se lite grann. De spelar ju inte bra ens innan en del av sina skador. Och det gjorde väl kanske inte Lamar heller i sin första match, precis som Joe Burrow. Och så får vi se om de kan lyckas hämta sig från de här skadorna och rå på Bengals här. Vad tror ni?
Ja, men jag tycker det är bra att lyfta upp den här matchen. Men jag tyckte också att det kändes väldigt intressant. Framförallt då kanske för att Bengals inte gjorde ett jotta mot Browns här. Och Ravens då som redan nu är skadeskjutet i vanlig ordning nästan, så blir det intressant här. Jag tycker det är svårt, det känns, alltså spontant känns det som att vi får se en reaktion här av Bengals. De vet mycket väl om att det de presterar här, det får vi skaka av oss och jobba. Och en match gör inte quarterbackarna. Jag tror väldigt mycket på jobba fortfarande, och han har ju ett fantastiskt offensiv till sitt förfogande och även ett hyfsat bra defensiv. Så att jag tror nog att vi får se en reaktion här av Bengals, och att Joe Burrow gör en väldigt fin match och kan hitta ut sina receivers som man inte alls gjorde senast. Alltså, jag tror nog att Bengals löser detta i sin spelarstämma. Jag tror det. Även om Ravens hade varit lite mindre skadedrabbat, så hade de fått det tufft här. Det ska vara om motsvarande att Lamar Jackson också hittar tillbaka till någon form av grym form igen och kan skada Bengals försvar. För att jag kan tänka mig att Bengals försvar nog inte riktigt är det försvaret som kan hantera en Lamar när allt klickar.
Ja, det är två anfall som har något att bevisa här, tycker jag. Det som du är inne på med Bengals och Baltimore. Och man har ju pratat om det här med Todd Monken, deras nya offensiva koordinator, att det kommer bli så mycket bättre. Det kändes ju som inte alls att det funkade särskilt bra nu. Rookin Safe Flower fick ju en del bollar förstås. Men de har väl, precis som Bengals, säkert orsak att komma lite extra taggade för att bevisa att de faktiskt är ett bra lag.
Mm. Nej, jag tycker den känns ganska jämn den här matchen. Jag tror också på Bengals. Och framförallt kanske att de kommer tillbaka med de här långa passningarna. Jag tror att Higgins, om jag inte minns fel, och liksom citerar mig inte på det här, men jag tror att han hade 10 targets, 0 mottagningar i matchen här senast mot Browns till Higgins. Och det är ju hysteriskt dåligt. Om det inte var 10 så var i alla fall många. Och även Bengals andra receivers hade ju ingen vidare dag. Så att de satte ju liksom ingen av de här långa passningarna som de brukar vara så himla bra på. Och jag kan inte tänka mig att de skulle booma så mycket nu. Och man möter ju ett litet sargat secondary där i Ravens. Så att jag tycker att det borde finnas chanser. Och Ravens å andra sidan tror jag kanske kan springa bollen ganska effektivt här. Men jag tror ändå Bengals tar den där. Särskilt eftersom de är hemma så borde de vinna.
Inget pissing, bara så underlättar det också kanske. Få igång passspelet.
Så är det. Vi har en annan match där som känns lite intressant tycker jag också, med Green Bay och Atlanta där. Atlanta som imponerade med sitt springspel senast. Och Green Bay finns ju en del spännande att prata om ändå med Jordan Love som vi har varit inne på redan. Jag tycker den känns lite skojig så där. Jag vet inte riktigt statusen där Aaron Jones som klev av senast här. Men spelar ju fantastiskt bra innan han klev av. Jag tycker den känns lite skojig ändå, särskilt eftersom den är i Atlanta.
Ja, jag tror ju att Atlanta-tåget kommer bara fortsätta ticka vidare här, vet du, med springa sönder Packers försvar. Men två spännande lag liksom, med var de är på väg någonstans. Kan Green Bay fortsätta leverera offensivt, och kan Love liksom vara den här fitten som han är i systemet? Sen kanske det inte kommer skena iväg om man får lika många enkla spel som man fick från i Bears-matchen. Jag tror att Falcons kommer jobbigare att göra med, bara för att det här som vi har pratat om, att de har sin identitet, och det var den de vann på nu senast. Jag tror att man kommer liksom kunna hitta tillbaka, så att springa, vara fysiska och sänka tempot, och sen hoppas att man har lite playmakers i försvaret. Typ då Jesse Bates plockar någon interception igen.
Ja, jag tror det kommer bli tuffare den här matchen för Falcons. Ja, det är ju
tuffare definitivt.
Ja, det säger ju inte så mycket. Men alltså, du tror de vinner? Nej, jag tänker att de här gubbarna som Kenny Clark och Devonta Wyatt såg jäkligt fin ut senast. Det finns biff här uppe och göra det lite jobbigare för det sättet som Falcons vann just mot Panthers. Och ska man då luta sig tillbaka mot att Desmond Ridder kanske ska lösa det, så då är det, tills jag ser det, ett problem. Tror jag med liksom att Packers är mer allround. Jordan Love har bevisat att han klarar av det, om det räcker att bevisa med en match. Men han hade direkt fint samarbete med, var det Romeo Dubs som hade en fin match där. Och jag tyckte också rookie tight end Luke Musgrave såg bra ut. Offensiva linjen som vi har varit lite tveksamma till kan vi väl fortfarande få vara lite tveksamma, men gjorde ändå jobbet. Så känner jag att Packers är fortfarande tillräckligt allround, tror jag, för att ta denna. Men så har de Bijan Robinson och Allgaier där som är en duo, så att jag är inte så där lika säker på Packers som du är säker på Falcons där, Rickard. Så att jag kan nog liksom lite, om du hade fått 10 minuter till på det här i podden med övertalningskampanj, så hade du nog vunnit över mig, men den tiden har vi inte.
Ja, nej, det känns spännande. Jag hör vad ni båda säger där. Lutade väl också lite grann åt Green Bay, måste jag säga, när jag såg den här matchen först. Men jag tror att det kan bli ganska mycket poäng i den här matchen. För jag tror att Packers kommer kunna, de kommer inte vara under sån otrolig press från Falcons försvaret, tror jag. Då tror jag ändå Love kan ha en bra dag. Jag tror att Falcons också kommer kunna få in lite av sina unga skillspelare lite mer i passanfallet här, eller kommer försöka det i alla fall. Och sen får vi se om Ridder är kapabel att hantera det utan att kasta massa picks. Men man fortsätter luta sig på springspelen, men man måste ändå få in lite mer dimensioner. Vad ska man ha med annars med de, liksom, de unga lovande spelarna som man har där till i passanfallet? Så att jag tror att de kommer komma ut med lite mer variation i anfallet och fortfarande kunna flytta den på marken. Så att jag tror att det kan bli ganska mycket poäng, men jag tror att Packers tar det här i slutändan med någon liten hjältedrive där av Love på slutet.
Falcons döda matchen sen med springspelet. Vi har ju bara väntat på kanske den bästa matchen då, att Kansas City Chiefs åker till Jacksonville och möter Jaguars. Det är ju en kalasmatch tycker jag på pappret. Sen kanske inte jag tror skitmycket på Jaguars, men nu vann de här. Lawrence är bra när han är bra. Även om det går lite upp och ner i vågor så där, så känns som att de kan säkert bjuda upp till dans. Chris Jones, nu sa ju du att han har skrivit under sitt kontrakt här, det gjorde han ju igår, men han har ju inte varit på träningsläget, så kanske inte förvänta sig den här 100-procentiga superstjärnan direkt, och då vet jag inte om Chiefs defensiva linje kommer kunna få den här pressen som Colts fick på Jacksonville offensiva linje, och då kanske Lawrence kan få lite mer tid och göra lite mer skada med sin uppsättning av receivers som han har där. Och Chiefs då, om de inte har Kelce tillbaka, vilket de kanske inte verkar ha, måste ju hitta något annat sätt att flytta bollen effektivt. Och Jaguars har ju, precis som Lions, kapaciteten att hänga med om det flyger iväg i poäng. Nu gjorde du inte det här senast, men jag kan tänka mig att Jaguars kan slänga upp en 30 pinnar mot Chiefs försvar. Och då gäller det ju att de fångar bollen, deras wide receivers.
Vi pratade ju där, nämnde ju Mattias, om Chiefs två nya tackers, Donovan Smith och är det Javon Taylor på högersidan där, va?
Fullback Javon Taylor.
Han spelade riktigt bra sedan.
Som dessutom var i Jacksonville innan. Och de spelade bra. Men vi nämnde ju att TJ Watt stod för 3-6 här. Vi har faktiskt en Jaguars-spelare som också gjorde det. Pratade mycket om Lawrence och allting. Men Josh Allen såg ju skitbra ut mot Colts. Och bombade in med 3-6 och var ett ständigt hot där. Så att nu vet jag inte vilken sida han kommer line upp där, men det är en rolig match i matchen här, om förutom allt det där självklara som varit inne på, är att se Josh Allen mot då någon av Chiefs nya tackles här. Kan de fortsätta spela bra, eller kommer Josh Allen ha en monster match här med?
Det är ju, så det, nu skrattade jag att de kallade John Taylor för fullback, eftersom att de under matchen då har det ju lyfts den i efterhand att han hela tiden, eller under matchen också, att han stod sjukt långt bak i backfield, längre bak.
Startade väldigt tidigt
och stod väldigt långt bak, och det kommer de ju säkert, ligan har ju säkert fått kommer säkert uppmärksamma det något extra och fokusera på det. Så då kommer han inte få ställa sig sådär långt bak. Han gör det av en anledning. Det är för att han ska hinna bak när han möter snabba pass rushers. Så nu kommer han ju...
en av ligans mest hypade right tackle har gjort det.
Ja, jo, absolut. Jo.
Eagles har kommit undan med det.
Allen Johnson.
Men nu känns det som att det blir liksom den stora snackisen från den matchen, så jag, med just Javon Taylor. Så jag tror att de kommer säkert hålla ett extra öga på honom och tvinga honom fram. Och han möter nu Josh Allen är mer en speedrusher än vad Hutchinson är. Så tvingar de honom liksom gå liksom en fot fram, ja, då kanske det kan vara liksom det som avgör ifall det blir bara en hurry eller en sack.
Så kan det säkert vara, men jag tror ändå att jag lutar nog åt att det kommer bli lite av en statement match här från Chiefs. Så att det var lite slump första veckan mot Lions, så då Lions skulle de säga lika bra som Jacksonville i alla fall, och där gjorde Chiefs mycket misstag. Jag tror inte vi kommer få se den typen av misstag igen. Jag tror att de kommer göra mycket poäng här, och om misstagen kommer, då tror jag snarare att det är Jacksonville som kommer stå för de misstagen. Så att jag tror ändå att Kansas City vinner den här med 10 poäng i alla fall, och liksom tar tillbaka lite av sitt rykte som laget att slå i ligan i år.
Jag kommer ju sätta mitt pick-en-val på Chiefs, men jag tror att det är jämnt. Jag kommer aldrig tippa emot Chiefs. Det är liksom strider.
Ett kryss två, Rickard.
Om de vinner 14 matcher om året så känns det ju dumt att man ska försöka hitta de andra tre som de förlorar. Det är bättre att bara luta sig på oddsen och säga att de vinner allting.
Mm. Han är ganska smart och blind och tippar Chiefs varje vecka, yeah, faktiskt. Det är nog ingen, yeah, dålig taktik. Sen har vi, vad har vi mer för spännande då? Man kan ju lyfta den här Seattle-Detroit-matchen. Inte för att Seattle kanske såg ut som ett lag som man behöver lägga sig med mycket energi på än så länge. Men de har väl åtminstone lite att bevisa här. Och Detroit som känns som ett ganska spännande hype-lag som definitivt kommer gå in här som rejäl favorit. Och är ju jättestarka på linjerna. Där Seattle inte är särskilt starka. Så det känns ju som ett stort övertag för dem. Men jag hoppas ju, och man, om man ska tro någonting på sig också i år, så måste de ju visa att de lärde sig en hel del från den här första matchen. Och vi får väl se om de har gjort det eller inte. Och lutar väl åt att Lions ändå kommer ta den där matchen. Men jag tycker den känns lite intressant av den anledningen. För att det är två lag som Seattle som har mycket att bevisa, och Detroit som ser om de kan fortsätta på det här segertåget och ta en övertygande vinst där på hemmaplan.
Lite sån här halvbaj vecka också, eftersom att de spelade i torsdagsmatchen Lions.
Mm, just det. Det extra dagar.
Har inte ni, Mattias, ditt Seahawks då lite problem också på offensiva linjen med skador? Det där som såg så fin förra året. Jag tyckte mig läsa att när jag hade signat han gamlingen Peter så är nu precis. Var det någon som gick ner skadad?
Ja, båda tackles gick ut. Både, ja, Lucas, både Lucas och Cross, och Cross. Ja, förra matchen. Men det såg inte ut som att det var jätteallvarliga skador. Nej, men okay. Den ena av dem hade någon tåskada och den andra någonting med den benet, tror jag. Ja, exakt. Kompisen gick ner. Så att han
går han ut så går jag också ut.
Ja. Exakt. Det går ändå åt helvete. Ja, nej, men det är möjligt att de kommer missa någon tid här. Det såg inte ut som det var någon, så att de kommer missa en halv säsong eller sådär. Men visst har man lite problem då.
Ja.
Vad har vi mer för spännande om vi tittar ner? Jag tycker att det är en del så där halvintressanta matcher som inte kanske är värda så mycket tid. 49ers, Rams, Giants, Cardinals, Jets, Dallas hade ju varit en superspännande match, men
Aaron Rodgers
där så känns det inte riktigt lika.
Inte 49ers Rams värd att stanna upp vid. Men med Rams tokvinst och 49ers tokvinst.
Nej, 49ers kommer krossa Rams, skulle jag tro i den matchen.
Ingen respekt för Rams värd att
stanna. Nej.
Herregud, okej. 200 plus receivers i 2-1 väl på Kanakua.
Ja, de kommer inte vara det i den här matchen.
Jag tror 49ers vinner med åtminstone 17 poäng.
Oj.
Jag skulle inte bli förvånad om de gör det heller faktiskt. Nej.
Jag sticker inte ut hakan längre än att jag säger att de kan hålla det relativt jämnt. Så mycket vågar jag sticka ut hakan.
Men nej, den är för långt ut fortfarande.
Nej, jag tycker tills de ska få vara med och nämnas tills de spelar som vi tror de ska spela i alla fall.
Men det blir ju en viktig match för Giants att ta tillbaka mot Cardinals här, men det är lite gimmie. Jag tycker inte det känns så superintressant att prata om, men för Giants är den ju viktig. Och sen Dallas kommer väl troligtvis städa av Jets, eller borde göra det åtminstone om försvaret får Wilson på andra sidan där. Det borde ju...
Sen känns 50-0. 50-0 blir det.
50-0. Washington Denver känns ju lite jämn, men kanske inte två lag som
är så kul
relevanta just nu och inte heller så jätteroliga. Däremot så känns ju Dolphins Patriots där nattmatchen på
söndag.
Den kan vara väldigt
svingo är det.
Ja, Patriots vinner sin första match för säsongen då alltså. Det kommer ju bli jättekul att kolla på.
Jag tror ju Tarik Hill, om han ska, han kommer bara ta 150-ish yard den här matchen och vara missnöjd, och Tua kommer bara passa strax över 400 yard den här matchen, men det räcker ju. Jalen Waddle kommer väga upp och Raheem Mostert tar en fin match, så att offensiven kommer fortfarande sätta upp mycket poäng på det här grymma Patriots-försvaret. Att ingen tror det, men så kommer det bli.
det Belichick låter ju aldrig motståndarens bästa receiver göra den typen av match, så det kommer ju...
Nej, det är därför jag säger att han kommer bara ha 150 yards här. Jalen Waddle däremot kommer vara 170-180 yards.
Det där kommer, jag tror att det kommer bli lite poäng och jättejämnt. Om det är någon som kan stoppa det här sjuka Miami i alla fallet, så skulle jag säga att det är Patriots försvar med Belichick där. Och, om inte Mike McDaniel skissar upp ännu konstigare grejer. Men jag tror att det kommer vara tight, och jag tror att Patriots vinner den där på hemmaplan faktiskt.
Nej, jag tror Dolphins.
Nej, jag tror också att Patriots vinner faktiskt. Men Dolphins lär väl vara favorit i den här matchen. Jag tror ändå att Patriots tar den där faktiskt på hemmaplan. Och jag tror det kommer bli lite misstag i den här matchen på Miami. Lite baksmälla. Patriots är ju Patriots. Känns lite stabilare. Och försvaret där är ju grymt. Ja. Sen har vi lite... är det två stycken matcher på måndagen? Kan det vara så?
Ja.
Ja, det är det. Vad konstigt. Och nästan samma tid också. Var inte det underligt?
Jo, det här chattade de väl igång med förra året redan, va?
Ny grej.
Ja, det var inte snack om att man tyckte att det söger, så man inte kan se på båda matcherna. Man hinner titta en stund på första och inte på resten sen.
Ja, just det, men ni spelar en timme här. Ja. Så den ena börjar liksom 0-1 då, kvart över ett, och den andra kvart över två. Ja, den första där Saints Panthers känns ju kanske inte supersexy, men däremot Browns Steelers, som är den sena av de två, känns ju mer intressant i så fall.
Ja, framförallt för att det är sån, alltså, ändå ganska nytänd rivalitet mellan Browns och Steelers. Det här har ju inte riktigt lagt sig sedan de här hjälmfighterna var för 5-6 år sedan. Det känns som att det är fortfarande infekterat kring detta. Jag vet inte hur många av dem som är kvar. Miles Garrett är ju kvar såklart. Men vilket gör att de här matcherna ändå liksom lever lite på grund av det också. Plus sin klassiska rivalitet. Så tycker jag Pittsburgh har ju lite som den här reaktionen, jag kommer inte ens ihåg vad jag pratade om som skulle komma. Jo, Bengals skulle komma tillbaka med någon form av reaktion på sin sopiga premiärhelg. Så har ju Steelers lite samma situationer. Tomlin gör ju inte två dåliga matcher i rad särskilt ofta, och Cleveland kommer in här med ett så jäkla bra försvar som de har väckat mot, och Steelers kanske lite torftiga, om man är snäll, offensiv här. Mycket talar ju för Browns här, men ja, jag har svårt att se att Steelers gör två så dåliga matcher i rad.
Det är tufft att behöva gå upp och möta ett sånt här bra försvar igen, ja. En vecka direkt efter. Vi pratade ju redan förra året om hur lag som hade mött 49ers veckan innan förlorade typ alla matcher veckan därpå. Deras motståndare som har haft veckan innan förlorade veckan därpå, bara för att de blev så fysiskt slitna av att möta 49ers. Jag tror att det ligger någonting i att komma hit och behöva igen gå in i en sån här tuff jävla grismatch mot Browns försvar som spelade skitbra senast. Jag tror att de kommer ha svårt att flytta bollen i offensiven igen. Och jag vet inte hur mycket Steelers försvar kommer säkert känna att de vill kontra lite, fast de stundtal såg okej ut till att alldeles för mycket stora spelare framförallt på marken. Men jag tror nog att Browns är snäppet för svårt faktiskt, även fast det är hemmaplan igen.
Jag tror nog det också faktiskt.
Ja, lite klubben på den här. Jag tror att det kan bli ganska jämnt. Jag tror att det kommer vara ganska låga poäng i den här. Jag tror att Pittsburghs försvar kommer kunna stänga ner Browns rätt hyfsat ändå. Springspelet är ju alltid att lita på med den där tunga offensiva linjen som man har i Browns, men tror att det kommer vara hackigt anfallsmässigt. Tror vi kommer att se några misstag från Deshaun Watson här. Jag kan tänka mig att det blir typ 19-16 eller någonting till Browns här, och att man liksom, inget av lagen gör mer än en touchdown egentligen. Och att det kanske avslutas med att Pickett kastar en interception eller någonting på en, försöka vinna den på en sista drive eller någonting. Lite så ser jag den här matchen. Jag tror inte att Cleveland kommer in och kör över det här Pittsburgh-försvaret. Man hade en del grejer med sig mot Bengals där, och framförallt så fick man ju bra utgångslägen hela tiden eftersom Bengals anfall inte gjorde ett skit i den matchen. Så att, och ändå hade man lite svårt att få in bollen. Jag tror att det kommer bli lite grisigt och hackigt, men att Cleveland vinner den där. Men det blir nog inte så snyggt och det blir nog inte enkelt.
Den är för tidigt på säsongen den här matchen. Det ska vara leriga planer och djävulskap när de här två möts. Jag vill inte se någon sån här underbar sensommardag i Pittsburgh när den här är. Det känns inte alls rätt.
Nej, jag håller med. Det var lite grisigt.
Mm.
Ja, är det någon mer? Nu har vi ju gått igenom dem lite så här och tagit de bästa godbitarna. Är det någon som ni tycker att vi har missat som vi borde säga något om? Vi har en rookie-match där mellan CJ Stroud och Anthony Richardson i Colts Texans som inte känns så superintressant. Men om man känner att man inte är sugen på något annat så kan det vara kul att se lite rookie QBs.
Det är det ju alltid.
Nej, annars är vi röda, tänker jag.
Ingen annan.
Ja. Nej.
Det behöver ju inte kräma ut det för sakens skull. Om vi lyckas hålla oss till bara hälften av matcherna så ska vi fira det. Inte kräma ut mer, Mattias.
Nej, du har så rätt, Lasse. Du är så klok. Ja, men då så. Då kanske vi rundar av för den här veckan. Våra tankar går till Jets fansen här när vi rundar av. Och så ser vi fram emot en andra vecka där vi hoppas kanske lite cleanare spel där ute. Det är kul med försvarsspel också, men kanske lite mindre misstag. Lite snyggare spel, lite renare matcher. Håller i alla fall jag tummarna för. Så hörs vi igen om en vecka, helt enkelt.
Det gör vi. Ha det bra.